Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Carinci i samarbete med läkarkliniken FunMed. FunMed arbetar med precisionshälsa och funktionsmedicin. Är du nyfiken på vad det här innebär? Besök gärna funmed.se. Lotta och Victoria bjuder in gäster från olika delar av Hälsosverige. Innehållet är avsett som inspiration och ska inte ses som medicinsk rådgivning. Varje individ står för de åsikter och fakta som de uttrycker i podden. Varmt välkommen att bli inspirerad till ett hälsosammare och härligare liv.
Hej Pontus och varmt välkommen till Hälsosnack.
Tack så mycket. Tack.
Att sova, det är ju en av mina största hobbies i alla fall. Så att det ska bli jättekul att prata om dagens ämne. För att vi ska ju prata om någonting som bara kan inträffa när vi sover. Eller rättare sagt när vi drömmer. Så vi ska ju prata om klardrömmar och det ska bli så spännande. Men först ska du Pontus få chansen att presentera dig för våra lyssnare och berätta vem du är och vad du gör.
Pontus Wasling heter jag. Jag är läkare, neurolog och har forskat om allt ifrån nervcellernas funktioner om samtalar eller kommunicerar med varandra och nu på senare tid om sömn. Relaterat och bland annat till sömnsjukdomar som det finns en del av. Och ett projekt som handlar om drömmar faktiskt. Och sen håller jag på som en slags fritidssysselsättning också att skriva böcker. Populärvetenskap. Så senast en som heter Knaster och som handlar om medvetandet och dess gåtor och märkliga tillstånd.
Men idag har ju vi bjudit hit dig för att prata om just klardrömmar. Och jag tänker att det är ett ämne som kanske inte så många, alltså alla har säkert inte ens hört talas om klardrömmar. Så vill du börja berätta, vad är det? Och lite hur du kom in på att bli lite av en expert på det.
Ja, det är klardrömmar är helt vanliga drömmar. Man har dem, ja, som man har när man sover. Men det som är speciellt, det är att under den här drömmen så fattar man att just det här är ju bara en dröm. Man förstår alltså att man befinner sig i en dröm. Det är klardröm då, eller lucid dreaming som det kallas på engelska. Och det kan man säga att det kan man ha ibland. Jag har väl haft det kanske mest när jag var liten. Det är vanligare när man är liten. Men det kan man ha hela livet. Och en del har det mycket. Och en del har lite. Och en del har det inte alls. Men man brukar säga att ungefär 50%, hälften av oss, har upplevt det.
Och vad är det som är så speciellt då med klardrömmar? Och liksom, hur vet man... Hur kan man som forskare bevisa att de faktiskt finns?
Ja, precis. Det finns ju en del forskning om det här. Det är ju då inte något jättestort forskningsområde. De som har det, de kan använda en signal när de befinner sig i en dröm då. För att man måste ju signalera till de som är utanför drömmen eller de som liksom befinner sig i det här rummet där personen ligger och sover. Och Saken är den att det här brukar hända i REM-sömn, alltså den här delen av sömnen när man kastar sina ögon fram och tillbaks. Då är man ju förlamad i hela kroppen. Det är två muskelgrupper som inte är förlamade. Och det ena är ju ögonen då, ögonens muskler som då gör att man får såna här snabba rörelser. Saccade kallas det, ofta lite diagonalt fram och tillbaks. Och den andra muskelgruppen, det är då andningen. Så att man fortsätter att andas då, som tur är.
Och hjärtat?
Och hjärtat, ja, precis. Men hjärtat är egentligen en... Det är ju en... Det funkar ju också, som tur är. Men det är ju en annan slags muskulatur. Så att det slår hur man än gör nästan. Men det är... Så är det. Och... Det enda sättet då för en person att signalera det här är att använda antingen andningen då, man kan hyperventilera. Och det andra, det är ju egentligen att man rör ögonen. Och då är det en forskare som är fortfarande verksam, men han började redan på 70-talet. Han heter Steven LeBurge, verksam i Kalifornien och... Han är då själv en sån här klardrömmare. Och han har då använt sig själv som studieobjekt. Och började med det här redan på 70-talet. Att undersöka vad klardrömmare är för någonting och hur det fungerar. Och han uppfann, kan man säga, det här sättet att signalera med ögonen då. Och då är det så att man, om man kommer på nu... I drömmen att ja, det här är ju bara en dröm. Då kan man röra ögonen fram och tillbaka. Åt höger och vänster. Så då finns det en sån LR-signal. Och det innebär att man rör ögat först. Man tittar så långt som möjligt i horisontal led åt vänster. Och sen åt höger. Vänster och höger igen. Och sen är det så att om man är i ett sömnlaboratorium så kopplar man ju upp med EEG-elektroder så att man ser de här hjärnvågorna. Men man gör också en registrering av ögonrörelserna med hjälp av elektroder vid ögonen. Och det är ju för att man ska se de här REM-sömnsrörelserna. För då kan man se att den här personen befinner sig i REM-sömn. Men då kan man också använda den signalen för den här LR-signalen.
Mm. Vad står det för? Left, right, eller?
Ja, left, right, precis. Just det.
Ah. Så att när man REM-sover, då åker ju ögonen vänster, höger. Men här är då kanske något mer, liksom, lite mer i lugn takt, eller hur vet man vad som är vad?
Ja, då gör man så att före själva insomnandet så instruerar man den här personen att nu ska du titta så långt som möjligt då åt varje håll. Och då blir det en ganska tydlig signal jämfört med de här vanliga REM-sömnsrörelserna som är lite mer slumpmässiga och rör sig åt olika håll. Så de brukar man kunna särskilja. Om den här personen verkligen anstränger sig i sömnen där att göra de här rörelserna åt höger och vänster.
Men det är superfascinerande. Så då vet man har konstaterat att personen i fråga är i REM-sömn och den lyckas från sömnläget liksom kommunicera till de vakna människorna i laboratoriet. Och bara en sån sak då som att lyckas få en sån här klardröm när man ligger där i ett laboratorium. Så är det så att man vissa då med vilja kan framkalla såna här klardrömmar.
Ja, och då är det ju vissa personer som den här Steven LeBurge tillhör ju dem då som har mycket klardrömmar. Och vilket en del har. Och då kan man samla in sådana personer och göra sina registreringar. Och då brukar man göra det på natten. Det blir ju ganska långa sessioner då, det är ju liksom en hel natt. Men då kan man fånga upp sånt där och då kan man, om man läser av de här olika sömnstadierna, för det kan man göra live också om man är tränad på det, se liksom att den här personen befinner sig i REM-sömn eller i icke-REM-sömn då, de här djupsömnsstadierna. Och så kan man göra olika saker, manipulera, kommunicera till och med den här personen. Men det som vi har använt i vår studie då, det är personer som har narkolepsi. Och det är ju en sömnsjukdom som beror på att nervceller i en del av hjärnan som heter hypotalamus skadas. Och det här hände ju 2009, så var det ju svininfluensan i Sverige och en väldigt stor andel av befolkningen vaccinerades ju. Och under de som var under 18 år så var det ju 70% ungefär som vaccinerades. Och då var det tyvärr så att omkring 500 personer i Sverige, framförallt då barn och ungdomar, fick narkolepsi. Och då är det så med de här personerna. Om man ska hitta någon slags bra sak med det här, så skulle det kunna vara att man har en ökad förmåga till klardrömmar. För det är väldigt många som har det. Vilket de då kan ha nytta av och hjälp av faktiskt på olika sätt. Och det som är då lite bra med de här personerna i det här sammanhanget, att de somnar ju väldigt snabbt. De är ju jättesömniga. De kan somna, lägger de sig ner utan sina mediciner på dagen, så kan de somna på 1-2 minuter. Och efter en stund när de har väckt så kan de somna igen. Precis på samma sätt. Så det är väldigt handikappande för dem. Men då somnar man oftast in i den här icke-REM-sömn då. Den här lätta sömnen som heter icke-REM-sömn stadium 1. Det är det här när man kan känna att man liksom, det här fallet, man faller ut i intet eller rycker till. Normalt så tar det då ungefär 90 minuter innan man kommer in i första REM-sömnen på natten. Men hos de här personerna så kommer de in i det ganska snabbt. Efter några minuter, 5 minuter, så kan de få sin första REM. Och då är det här liksom en slags modell, kan man kalla det, för att studera REM-sömn. REM-sömnens funktion, varför den finns överhuvudtaget. Eller vad den är till för. Och klardrömmar då, hur det funkar. Så det har vi lyckats registrera. Det är ganska så många faktiskt nu.
Men du sa det att de kunde ha nytta av klardrömmarna. På vilket sätt?
Ja, då när vi frågar personer som har använder klardrömmar, så kan man använda det för olika saker. Och det kan ju vara nöje. Det är väl därför många personer tycker det är roligt att lära sig det här förstås. För man kan styra sin dröm. Det är... Alltså, en klardröm är dels att man är medveten om att man drömmer. Sen kan man också lyckas styra innehållet i sin dröm. Det vill säga vad som ska hända. Det där är liksom nästa steg. Det är lite svårare. Men då kan man ju tänka så här att jag vill nog ta en flygtur. Och så börjar man liksom hoppa i sin dröm och så lättar man från marken eller springer och liksom tar sats och åker iväg. Så det är ju en sak. Sex är ju också väldigt stort. Att man kan...
Stort inom klardrömmeriet.
Ja, jag tror att det kan vara en stor anledning till att en del vill lära sig det. För då finns det ju inga begränsningar för vad som kan hända. Så jag har ju en ganska rolig... En patient som hon har narkolepsi och hon har mycket klardrömmar. Och kan styra dem dessutom. Så att hon kan ju då träffa vilken som helst egentligen. Så hon har haft då erotiska äventyr med hela Hollywood-eliten. den manliga skådespelaren i liten. Som berättade att senast var det Brad Pitt.
Jag tänkte det. Han är säkert populär.
Ja, vad vet jag. Men, och då är det ju så att det blir precis som i verkligheten. Blir det. Alltså fullbordat. Så nöje är ju en sak då som man kan ägna sig åt. Sen kan man också använda det till andra saker. Man kan använda det till träning, finns det exempel på. Om man håller på med någon sport så kan man liksom, så att säga, träna det i drömmen. Sådana här svårare saker då.
Jag har läst att man kan öva på sin golfsving eller på sin backhand i tennis,
ja,
eller
sådär. Ja. Precis, det är sådana saker som går att göra.
Och att det skulle vara så mycket mer effektivt.
Ja, jag har inte hört så många exempel på det, men vi har några personer som har sagt det, att de använder det för träning. Jag vet inte exakt på vilket sätt, men det är liksom, man kan verkligen styra att man vill göra det här. Man vill göra den här framåtvolten liksom i skidbacken utan att behöva riskera att bryta nacken när man landar. Så kan man göra det i en klarrum istället. Det kan ju vara bra. Sen är det så här att det kan användas terapeutiskt också. Det finns en del sådana förslag då. De här som har narkolepsi, de personerna, de har tyvärr också ganska ofta mardrömmar. Och ganska hemska drömmar kan verkligen vara läskiga saker som händer. Och det har då föreslagits att det kan vara ett sätt att bearbeta drömmar på. För att tänk om man då blir jagad i en dröm av en björn som kommer emot en. Och då kan man tänka att det här är bara en dröm. Det där är ju ingen riktig björn. Så då kan man tänka så här att gå åt ett annat håll, kan man säga då, högt till den här björnen, och så liksom förvandlas den till någonting och går iväg. Så det är ett sätt. Och även för PTSD har man föreslagit sådana här PTSD-drömmar som är återkommande traumatiska drömmar, att man ska kunna bearbeta det då.
Spännande. Men det hörde jag faktiskt på ett litet klipp från Huberman Labs podcast. Du känner till Andrew Huberman. Han hade någon sömnforskare som gäst, och hon berättade just om det här med mardrömmar, för att hon hade visst själv haft en återkommande mardröm som barn. Och då hade hon använt sig av det här att liksom säga liksom stopp, eller bryta det där mönstret genom att, men jag vet inte om det var just att hon hade en klardröm, men det kanske hon behövde ha haft för att kunna använda sig av det, för då liksom bearbetade hon sig själv när hon var vaken, att om det här händer igen i drömmen, då ska jag göra så här istället. Och sen så lyckades hon göra det och lyckades bryta det här mönstret med den här återkommande mardrömmen.
Ja, men det är ju ett verktyg verkligen för att ändra själva innehållet i drömmar och förändra det. Sen är det ju lite märkligt, men man kan ju faktiskt gå in liksom i den här mest privata drömvärlden som man har och manipulera den. Och även utifrån faktiskt.
Jaha, alltså folk utanför? Som inte är med i drömmen. Eller alltså som är vakna.
Ja, precis. Sådana exempel finns det. Det var faktiskt en artikel som publicerades. Där man gjorde så att man kommunicerade med en person som drömmer. Då. Det har vi också försökt att göra lite grann. Men då gäller det ju att liksom få in någonting i den här drömmarens liv då. Och då, ja, men det finns exempel på det här, hur en person ligger i ett sömnlabb uppkopplad på alla sätt, och man registrerar de här sömnstadierna, hjärnvågorna och ögonrörelserna med mer. Och Och sen kan man då försöka att kommunicera med den här personen. Och i det här fallet så gjorde man det genom att man blinkade med lampor i taket. Den här personen som låg där uppkopplad blundade ju och befann sig i en dröm. Och i den här drömmen då så började det liksom att blinka i taket. I drömmen då. Alltså i det här drömrummet som personen befann sig i. Så det var lite grann som Stranger Things. Alltså det är signaler. De här blinkande lampor från andra
dimensioner
sidan.
Liksom.
Ja. Andra dimensioner, ja, precis. Men då blinkar de genom att använda morsekod. Vilket den här personen hade fått lära sig innan då. Förstås. En sån här sak var att den här personen fick göra en liten enkel matematisk uträkning. Och i det fallet var det då att räkna ut ett enkelt tal, en subtraktion. Och sen såg man hur den här personen med hjälp av de här left-right-rörelserna kunde göra 4 sådana. Och det var liksom svaret på det här matematiska talet. Som var 4 minus 0, jättekonstigt tal, men, eller subtraktion. Men så då kan man liksom gå in i en dröm och kommunicera med en person som faktiskt befinner sig liksom i den här andra drömvärlden. Och då kan man undersöka, det är mycket märkligt med drömmar, till exempel tid, att en vanlig... Ja, men REM-sömn, den är under första delen av natten så är det kanske bara 5 minuter långa episoder som man har. På morgonen så blir det lite längre. Då är de kanske på 20 minuter. Men en dröm kan ju upplevas som otroligt mycket längre. Det är ju någonting som händer med tidsuppfattningen. Och det är någonting som man kan gå in då liksom och be den här sovande drömmande personen att räkna sekunder eller någonting sånt där. Med hjälp av sådana här ögonrörelser eller annat.
För att få veta mer om REM-sömnen och hur länge den faktiskt håller i sig. Eller hur menar du med?
Ja, precis. Det är liksom ett sätt att försöka att manipulera drömmar på. Och därmed försöka förstå mer om hur de fungerar.
Ja, för om man tänker drömmar, det som jag har förstått så är det då att liksom frontalkortex är bortkopplat, att man har liksom ingen logiskt tänkande, utan det är bara för att jag menar ibland när man har drömt man förstår, man tycker man har en ganska sjuk hjärna ibland när man vaknar, liksom bara kommer det därifrån och det kan vara vissa saker som man bara, herregud. Så att det känns som det är ingen logik. Men om man då klardrömmer, då måste man ju då ha någon typ av liksom logiskt tänkande med. Så att jag kan styra, jag kan räkna, jag kan kommunicera med omvärlden.
Ja, så det är någonting som händer under vanliga drömmar. Det är en slags bortkoppling av, man kallar det för meta. Kognition, alltså självmedvetande kanske man kan kalla det, men ett medvetande om att man är medveten, det är kanske en förklaring då. Den ska normalt vara bortkopplad under drömmar, men den är ju då tillbaka under en klardröm, så att man kan liksom under den här drömmen fatta att det här är en dröm. Och det här är ju lite ovanligt, så att det är någonting som normalt ska göra att vi inte har klardrömmar. Och så kan det bli en liten, man kan se det som ett litet fel i systemet då. Som man då också kan tweaka på olika sätt. För att klardrömmar liksom ska vi ju, av någon anledning så ska vi inte kunna styra våra drömmar. Normalt sett. Men en del kan det. Och det verkar ju inte vara skadligt på något sätt. Att det finns några biverkningar. Av det, ja. Kunde man ju tänka sig.
Jag läste någonstans att det kanske kunde vara att man inte får en så liksom avslappnande och återhämtande sömn som man borde få om man är i det här stadiet.
Nej, man kunde ju tänka sig att det skulle vara det. Just klardrömmar hamnar ju, eller har vi mest eller jag tror nästan uteslutande i REM-sömn. Men man kan ju faktiskt drömma även i icke-REM-sömn. Det gör man. Det trodde man inte från allra första början. Men det har man förstått sedan egentligen 60-talet. Att man kan drömma under alla sömnstadier. Men man kan ju tänka sig att just REM-sömnen har någon funktion. Det tror man ju. Och att man kan störa den på något sätt. Men det finns å andra sidan ingen sån här direkt koppling mellan liksom REM-sömn och drömmar. Det finns, man kan se det på en del människor som får en hjärnskada. Och så kan man undersöka deras drömmar och då ser man att man kan ha REM-sömn. Men helt utan drömmar. Så att det är inte något ett till ett förhållande där på något vis. Även om det är någonting speciellt med REM-sömn som... För vi är ju förlamade då för att vi inte ska leva ut våra drömmar helt enkelt. Det är ju det som är anledningen till att vi ska vara helt förlamade. Ha en sån här sömnparalys då.
Alltså, det är så fascinerande. Och jag tänker att om det nu, jag vet inte, du kanske inte hade läst så mycket om just det. Men det här som jag har läst, och jag vet inte var, jag minns inte nu var jag läste det. Men det var just det att det fanns en sån enorm potential i att om man klarade av det här med klardrömmar. Då kunde man ju bli så himla mycket bättre, till exempel på sin sport då. Om man spelade golf och man, när man liksom ligger och sover så kan man fortsätta att öva på den här golfsvingen. Mm. Att man skulle ju kunna tänka sig att om det är så, då öppnas det på något sätt upp en liksom helt ny värld för alla elitidrottare till exempel. Ja. Det är inte bara dagtid som man kan stå och nöta, utan man kan göra det även nattetid. Men tror du att det finns någonting i det, att det skulle vara möjligt att förbättra sig?
Ja, det tror jag. Där finns det ju... kanske inte så mycket studier än, utan det blir ju mer anekdoter som man kan höra om. Man kan ju, det finns ju en annan del i det. Det är till exempel han Jack Nicklaus. Han var ju en stor golfspelare. Han hade en dröm om att han bytte grepp om... vid golfsvingen då. Och sen började han använda den. Och det blev tydligen då bättre. Det är ju lite annorlunda. Det är ju mer att man kan använda att drömmar eller REM-sömn har en kreativ problemlösande funktion. Det kanske är egentligen någonting annat än det här.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Men det finns ett annat exempel som jag tycker är fascinerande. Och det är, jag pratade med en kille, han är buddhist. Han ägnar ganska mycket tid åt meditation då. Och när hans barn var små, så sov de ganska dåligt på natten. Och han satt uppe på mitt i natten då och försökte använda den här tiden till att meditera. När barnet inte kunde sova och det gick så där. Men vad han upptäckte var att han kunde komma ner i drömsömn och klardrömmar från de här meditativa tillstånden. Och då finns det faktiskt en slags praktik inom tibetansk buddhism där man kan styra sina drömmar då. Och det verkar som att det är lättare att göra det om man ägnar sig väldigt mycket åt meditation. Och en anledning till det är, trodde den här killen i alla fall, det är att meditation handlar ju mycket om att man blir medveten om sina tankar och tänker att det här är, då har man ju också en metakognition. Man tänker att det här är bara en tanke som jag har, som man kan liksom titta ner på. Och egentligen är det ju samma sak i en dröm då. Det här är bara en drömtanke. Om man är mycket tränad i meditation så kan man tänka att ja, då är det väl en klardröm då, helt enkelt. Och i den här tibetanska praktiken så mediterar man ju på dagen, vilket man ju gör väldigt mycket om man är en tibetansk eller en buddhistisk munk eller nunna. Det är ju det man gör. Och då kan man fortsätta med det under natten i sina drömmar.
Ah, så man perfekt mediterar på natten.
Ja, och då är det ju inte heller så att man får ont av att sitta länge. Så kan man ju liksom meditera helt utan sin kropp, så att säga.
Det här är nästan, ja, väldigt fascinerande, nästan svårt att liksom greppa. Men jag förstår ju också vart ditt intresse då sen till medvetandet, det blir ett lätt steg. Liksom, vad är medvetande då som är bakom allt det här?
Ja, för det är ju en annan sak då att när vi är i REM-sömn så har de här hjärnvågorna ser nästan precis ut som på dagen. Och man kan till och med registrera att aktivitet i hjärnan är precis som i vaket tillstånd. Så att när jag pratar med någon i en dröm så kommer mitt talcentrum att vara aktivt. När jag ser någonting rör sig så är det syncentrum. Så att det är ju ett medvetande tillstånd. Vi är medvetna precis som på dagen. Men vi konstruerar ju den här världen helt och hållet. Vi gör ju en scenografi. Vi bygger hus och natur. Vi träffar människor. Vi talar med de här människorna. Och oftast då så har vi ingen aning om vad de här personerna ska säga till oss, eller hur de ska reagera på vad vi säger, om vi inte befinner oss i en gladröm. För då kan vi ju styra de här samtalen eller handlingarna åt något håll. Det är otroligt fascinerande att vi egentligen inte behöver någon yttervärld för eller våra hjärnor, för vi kan lika gärna skapa den själv då.
Det är som någon slags dataprogram eller dataspel som man liksom på något sätt skapar själv. Men jag tänker att jag har alltid hört att, liksom att under sömnen då ska ju våra minnen liksom befästas och sorteras och struktureras upp och det som vi inte behöver ska göras av med och så vidare. Men jag vet inte, och det kanske är under någon annan fas egentligen, men det här, liksom, vad finns det för poäng med att drömma så här? Har man någon som helst aning om det? För att jag tänker många gånger när jag vaknar upp och minns mina drömmar så är det verkligen så här, nej men alltså, det här finns ingen som, jag kan inte se någon koppling till min eget liv. Jag kan inte se någon poäng i att drömma på det här sättet. Jag kan se, liksom, det finns liksom ingen som helst logik och att den där drömmen skulle hjälpa mig att bearbeta någonting som verkligen har hänt som skulle behöva bearbetas. Varför drömmer jag inte om det då istället? Eller om jag nu ska befästa några minnen, varför är det inte de grejerna som jag drömmer om i så fall för att fortsätta befästa det? Så vad är poängen med de här superkreativa, crazy drömmarna som vi har?
Ja, precis. Nu är det de stora frågorna.
Exakt, vi har sparat dem till dig, Pontus.
Det är, man har ju dels icke-REM-sömn då, från lätt sömn och så ner till djupsömnen, då är vi som mest medvetslösa, kan vi säga. Och den delen av sömnen är den största delen, faktiskt. 75-80% befinner vi oss i djupsömn och 20-25% i REM-sömn. Och den djupsömnen, den har man nog kunnat säga att vissa bestämda funktioner har den, till exempel minne och inlärning. Då verkar det som att mycket vi har lärt oss under dagen befästs, konsolideras, så som det kallas. Så det är en funktion, och sen finns det det här brainwash, att hjärnan vaskas ut på olika substanser som finns ansamlade utanför nervcellerna, och det vaskas ut i den här ryggmärgsvätskan då, och det verkar ske framförallt under djupsömn. Sen är ju REM-sömnen, den är lite speciell. Dels kan man ju se att när vi människor föds så sover vi ju väldigt mycket, fast inte så regelbundet som ni kanske vet, alla småbarnsföräldrar vet.
Absolut.
Det känns bekant. Ja. Ja. Och 16 timmar ungefär per dygn. Och sen sjunker ju det. Så att när man är uppe i tonåren så är det kanske 8-10 timmar. Och sen sjunker det liksom till ungefär 7 timmar. I liksom sånt genomsnittlig sömn för människor runt om jorden, var man än kommer. Och då är det så att precis i början då av livet när vi föds, då har vi hälften av sömn är REM-sömn. 8 timmar alltså per dygn. Så då tänker man sig att den här REM-sömnen, den måste vara till för uppkoppling av hjärnan på något sätt. Men sen har man gjort, sen egentligen 60-50-talet, men framförallt på 60-talet så gjorde man mycket drömforskning. På ett sätt som man inte har gjort så mycket senare faktiskt. Men det finns jättebra studier då, där man helt enkelt väcker upp folk mitt i natten i olika sömnstadier och frågar vad tänkte du nu? Vad drömde du? Och så skriver man ner det och kodar det där. Så att enligt ett visst, det finns kodningssystem. Liksom. Och dels kan man se att små barn drömmer knappt alls. Utan man börjar drömma normalt, så att säga, när man är runt 12-14 år. Eller någonstans där. Och det man kan se när man tittar på det här lite mer strukturerat då, det är att visserligen finns det konstiga, bizarra och osammanhängande drömmar. Men de är faktiskt en liten minoritet. Utan de allra vanligaste drömmarna, de är ganska lika vakenlivet. Och de vi träffar i drömmarna, det är ju, man kan absolut träffa såna här spännande människor som gamla, jag har träffat popartister och alla möjliga, men det jag mest brukar träffa, det är liksom kollegor från jobbet. Och så är det. Och man drömmer mest om ganska, vad ska man säga, ja, miljöer som man känner igen, som är liksom de som man normalt befinner sig i, mer eller mindre, fast skruvade då kan de ju vara förstås, så att de inte riktigt stämmer. Men drömmar är rätt så lika vardagslivet, och det har gjort att en del säger att ja, men det kanske inte finns någon funktion alls med drömmar, utan drömmar, det som skapar de här drömmarna, det är samma sak som skapar våra dagdrömmar när vi vaknar. De är ganska lika varandra faktiskt, även om vi då också har den här verkliga yttervärlden, men då skapar vi också de här små filmerna, kan man säga, i olika genrer liksom, som är lite som drömmar. Och det vore ju konstigt på ett sätt om det fanns liksom två system som skapade, ett som skapade dagdrömmar och ett som skapade nattdrömmar. Kanske samma. Men det finns, sen finns det en, det finns, om man tittar på, det här gäller ju oss människor, men om man tittar på andra djur så har liksom, alla sover ju. Däggdjur sover, men också såna här lite förstås äldre utvecklingsstadier, näbbdjuren, fåglar sover, de är ju liksom ganska skilda oss på den här evolutionära utvecklingsstegen. Men då är det så här att näbbdjur, de är liksom halvt växelvarma, så de är ganska kalla. De håller 31 grader. Och vi håller ju 37 grader, däggdjur. Fåglar håller tydligen 41 grader. De är lite varmare.
Mm-hmm.
Och då kan man se, om man slår ihop alla djur. Och man har ju mätt, gjort sådana här sömnregistreringar verkligen på alla möjliga sorters djur. Och fåglar och delfiner och valar och med mer. Och då kan man se att de som har en låg kroppstemperatur, de har mycket REM-sömn. Konstigt. Så att de här liksom utvecklingsmässigt gamla djuren, näbbdjuren, eller kloakdjur heter de. Näbbdjur är en grupp i den då. De har jättemycket REM-sömn. Fast det är en lite ganska outvecklad form av REM-sömn. Som liknar lite småbarns REM-sömn. Men fåglar som har så hög temperatur, de har jättelite REM-sömn. Kanske en halvtimme per dygn eller någonting. Så då är en förklaring då att det här, att REM-sömn är bara liksom ett sätt att aktivera nervceller. Och då skapas det ju lite värme faktiskt. Mm. Så det är liksom som,
inte mer än så.
Jättetråkig förklaring, eller hur? För då skulle det vara liksom som att vi huttrar med kroppen så här och skapar värme. Precis på samma sätt så skulle REM-sömn funka då för att liksom värma upp hjärnan. Det är en hypotes, men lite intressant faktiskt.
Det är verkligen att fundera det, Victoria.
Ja, det känns som man behövde fundera på hur man liksom har kommit fram till det. Du menar liksom att man skulle så här huttra och då liksom hålla värmen i nervcellerna och då produceras drömmar när man liksom typ skakar lite i dem. Eller menar att man producerar drömmar för att hålla dem varma?
Ja, precis. Eller REM-sömn då. Det är inte riktigt någon sån här 1-1 förhållande. Men
nej,
det kan ju inte riktigt vara så enkelt, tror jag. Men det är alltid,
men det var nog det den alltid mest tråkiga förklaringen. Det här, man vill mer prata om liksom klardrömmar, allt spännande och fantastiskt som skulle kunna hända där än det här blev.
Ja,
liksom,
precis. Ja. Det är inte alls vårt undermedvetna som kommunicerar, utan det är att vi ska värma upp hjärnan lite grann. Ja, jättetråkigt. Men det är ju samtidigt så här att vi har den här förlamningen. Och det finns, man kan få en, och den är liksom aktivt reglerad, den här förlamningen. Det går nervbanor ner från hjärnstammen och ner i ryggmärgen som hämmar de här nervcellerna som går, vars signaler går vidare till musklerna. Så det är liksom en broms som ligger på under en dröm. Då kan man få skador eller sjukdomar, Parkinsons sjukdom och besläktade. Och de brukar börja med en skada i hjärnstammen. Och då kan den här regleringen skadas. Och plötsligt då så börjar man att leva ut sina drömmar. Så man ligger där med sin partner i dubbelsängen. Och en ganska vanlig dröm som man i alla fall brukar komma ihåg. En dröm som finns i alla kulturer. Det är att man är jagad. Det kommer alltid väldigt högt upp på såna här, när man frågar folk i enkätform. Jag blev jagad av ett djur eller en människa. Jag var tvungen att försvara mig. Och när det händer då i drömmen, och man inte är förlamad, då kan det hända att man börjar kasta sig över sin partner i sängen. Slås, sparkas, ta strupgrepp. Och det kan bli riktigt dramatiskt det där. Som gör att man då kanske inte kan dela säng. En del får sätta upp liksom en skiljevägg och med mer. För att inte skadas helt enkelt. Så då börjar man leva ut sina drömmar. Så det är ju någonting speciellt med drömmarna i just REM-sömn. För de drömmar som kommer i de här andra sömnstadierna, de brukar inte vara så vildsinta. Liksom. Utan de kan ju vara mer av formen av en tanke bara. Inte det här bilderna och handlingen som vi ofta tänker på som drömmar. Och i den här icke-REM-sömnen, djupsömnen, det är ju då som vi kan prata i sömnen eller har nattskräck. Kan ju en del barn ha när de liksom bara blir helt hysteriska och verkar se saker och samtidigt sover de. Eller när man går runt i sömnen förstås. Så det är, jag tror att det är nog ändå någonting annorlunda med REM-sömn och de drömmarna som är där. Att det inte bara är sån här att vi huttrar med hjärnan.
Nej.
Men man kan ju faktiskt ha såna här drömmar som kommer redan i insomningsögonblicket faktiskt. Och de kan ju vara allt ifrån geometriska mönster liksom, som en slags hallucinationer nästan till drömmar. Och de verkar vara viktiga eller inblandade i en kreativ funktion som man har sett att drömmar kan ha. Man somnar till sådär och så vaknar man och har lösningen på ett problem. Det finns ju sådana här kända personer som har använt det. Salvador Dalí och Thomas Edison och hans uppfinningar kom ju mycket till i det där hypnagoga stadiet.
Ja, för han tillät väl inte sig själv att riktigt komma i ljuset. Var inte han som satt med nyckelknippan i handen? Och
jo.
Inte så, ja.
Precis. Och det finns studier på det nu. Att man blir bättre på att lösa problem om man somnar till 5 minuter bara. På ett problem som man har grunnat på i förväg där.
Men du Pontus, jag är nyfiken på vad du ser för potential med det här med forskningen om klardrömmar och vad du konkret, vad forskar ni om nu? Vad vill ni veta?
Ja, dels ser vi om det går att få den här signalen. Dels finns det ett projekt till det här då och se om man kan om vilken funktion REM-sömnen har. Det är en intressant sak då, eftersom man ju inte riktigt vet det. Om det kan ha någon funktion för just kreativa problemlösningar och liknande. Sen den här metakognitionen då, att man tänker på vad man tänker eller drömmer, eller tänker på vad man drömmer. Vad har den för, hur fungerar det? Vad är det hjärnan som händer då? Och vad man kan göra då, det är att man gör analyser av EEG-vågorna. Till exempel i en klardröm. Man ser den här signalen och jämför då med en vanlig REM-sömn utan klardrömmar. Vad är skillnaden där? Och det här har gjorts en del studier. Men det här blir, vi ska fortsätta på det spåret nu då. Så det, man kan säga övergripande REM-sömns, vad är REM-sömnen till för egentligen? Vad finns det? Finns det någon funktion? Annat än att den värmer upp hjärnan?
Just det. Det måste vara något mer.
Ja, jag tror.
Ja, men någonting i alla fall, alltså, som ökar kreativiteten eller så, för att det, ja, vad annars ska man ha de där crazy drömmarna till, liksom?
Alltså, det är ju intressant, alltså, vad är det som skapar de här drömmarna ändå? Vad kommer allt ifrån? Och det är ju ingen som vet. Och där finns det ju, allt ifrån liksom, freudianska tankar, att det här är verkligen en... ett budskap från vårt undermedvetna som kan avkodas och har, som består av önskningar då, men som är i symbolisk form för att vi inte ska vakna av de här drömmarna, för att de är så jobbiga för oss. Till å andra sidan att drömmar har ingen som helst funktion. Det är bara liksom någonting som uppstår av den här helt slumpmässiga aktiviteten i hjärnan och hjärnstammen som man har. Men nu, senaste 20 åren, så finns det faktiskt ganska mycket forskning som kan tyda på att det är viktigt, kan vara viktigt kanske för att associera det vi har lärt in med det vi redan vet och komma på nya saker då, när vi just sover på saken och kommer på lösningar.
Mm. Det känns ju ganska orimligt. Det är ju inte så mycket annat i kroppen som bara liksom görs slumpmässigt eller av ingen anledning. Så nej, varför skulle vi drömma varje natt, liksom hela våra liv, om det inte fanns någon poäng eller vits med det?
Nej, precis. Men det kan ju vara också, alltså, vi har ju våra dagdrömmar, och de har vi ju ganska mycket av faktiskt. Kanske 30-50% av vår vakna tid håller vi på med sånt. Vad har de för någon funktion? Det har man har ju sett ner lite på mardrömmar, eller dagdrömmar, genom åren, kan man säga. Att det är bara bortkastad tid. Men om vi använder så mycket tid åt det, så måste det ju finnas någon funktion med att vi håller på med det dagarna i ända. Vad det nu kan vara. Det kan också vara kreativitet, att vi kommer på lösningar på olika slags problem som vi har i tillvaron.
Ja, då kan man ju tänka då att om man sitter då lönlöst scrollandes hela tiden på någonting, att man liksom minskar ner den där dagdrömmeritiden, att, och det kanske har effekter.
Mm. Ja, det är alltså det här att plötsligt komma på lösningar på idéer, det är ju ofta, händer ju det, dels när man pratar med andra förstås, i grupp, men för mig brukar det hända när jag är ute och springer till exempel, eller går i skogen och inte lyssnar på en ljudbok eller podd. Man ska ju lyssna på poddar, eller
ja, men... ja, det är klart man ska.
Men inte hela tiden.
Nej, inte hela tiden.
Man får ta lite pauser ibland.
Precis, den här podden ska man
lyssna på. Tänka sina egna tankar.
Ja. Så att det kan ju vara en dålig grej att hela tiden vara distraherad av något yttre, som vi ju är nu för tiden. Och inte ge oss tid till att ta den där skogspromenaden utan att lyssna på ljudboken eller så.
Just det. Ja, men vad intressant det har varit att prata med dig, Pontus. Det blir också väldigt intressant att fortsätta följa den här forskningen, och överhuvudtaget så är ju sömnen ett väldigt spännande ämne och lite mystiskt sådär. Så hoppas ni gör framsteg på fronten så vi får veta och lära oss mer. Men innan vi släpper iväg dig så har ju vi två frågor som vi ställer i slutet till alla våra gäster. Och den ena av den handlar om ifall du har någon daglig rutin, någonting som du gör varje dag för att må bra och som du skulle vilja dela med dig av.
Jag tycker, alltså jag gillar egentligen inte i grund och botten att springa, men jag gör det. Och har kommit på att det är, alltså till jobbet till exempel, det finns ju inget bättre. Jag mår faktiskt väldigt bra av det. har jag kommit på nu efter många år här. Det är vilken energi jag kan ha om jag springer på morgonen. Jag fattade inte det. Det är bra. Men det är lite tråkigt härligt. Kanske, men vad bra det är. Att inte alla gör
ja,
det.
Ja, men de där små enkla sakerna faktiskt. Mm.
Ja. Mm.
Men då så, och det här är ju en hälsopodd, så att om man bara kan eller får göra en sak för sin hälsa, vad tycker du att man ska göra då?
Då tycker jag man ska sova ordentligt. Ja, men det verkar bra. Åtminstone 7 timmar. Det har man sett, det var en studie som kom, man har varit i både Afrika, Sydamerika i, vad ska man kalla det, jägarsamlarsamhällen. Och ser att de sover, ja, men de sover ungefär 7 timmar. Men å andra sidan, vi sover ju faktiskt ganska bra. Och det verkar inte som att vi sover så mycket mindre än vad vi har gjort tidigare. Men vi ska fortsätta med det. Ja, och sen ska man springa till jobbet på morgonen.
Ja, men det gynnar ju sömnen, för att du får ju rörelse, ja. Du får ljuset som programmerar hjärnan att den ska sova senare. Mm. Så att jag menar, det gynnar ju verkligen sömnen.
Ja, precis. Det verkar ju ljuset på morgonen just verkar ju vara det viktigaste ljuset för att ställa i ordning den här inre klockan.
Mm. Ja, tusen tack Pontus för att du kom till Hälsosnack och delade med dig av din kunskap. Om nu lyssnarna blir nyfikna på mer om det du gör, kan man följa dig någonstans? Du nämnde att du skrev böcker, berätta.
Ja, jag håller på med en ny bok som handlar om sömn och annat. Klardrömmar bland annat. Hoppas jag kan bli färdig. Ja, det lär väl dröja lite grann. Men jag håller på med det i alla fall. Annars kan man ju titta på mina andra böcker. Som jag till och med har pratat in som ljudbok den senaste. Knaster heter den.
Mm. Mm. Ja, men du ser.
Ja, vad spännande. Mm. Tack så jättemycket.
Mm, tack själva.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.